Hej och välkomna till NR Småland. Idag är det inte David igen. Surprise! Det är Evelina som pratar. Så idag blir det ett sånt här kaosavsnitt igen. Men jag har Jerry med mig. Hej!
Tja!
Och Robert.
Tjena!
Tjena! Allt bra?
Ja, det är jättebra. Är det
med då? Jo då, trött efter igår. Jag säger alltid att jag är trött. Mm. Jämt när vi ska spela in så är jag trött.
Ja. Kanske konstant är trött.
Det är lite grann. Jag konstaterat att det är så det är att vara vuxen bara.
Mm, som en trött gnällig mås.
Ja.
Eller vad någon sa. Jag kommer inte ihåg.
Kanske. Nej, men vi var ju ute igår faktiskt. Typ 10 timmar var vi igång igår. Vi kanske ska prata lite om det eller?
Ja, börja om det.
Ja, Robert du var inte med så att du får väl fråga om du undrar något då. Men vi var ju på Elmia-mässan, eller inte på Elmia-mässan, vi var utanför Elmia-mässan igår. Ställde upp med faner och banderoll, delade flygblad, klistermärken var det folk som ville ha. Men vi fick ju inte stå vid entrén som vi gjort innan, det var ju faktiskt gjort. Har du bättre koll på vad det var som gjorde att vi inte fick stå där eller?
Ja, men de ville tjafsa med oss, polisen och arrangörerna, och det har de väl gjort varje år också då. De hävdar ju att det är ett mässområde och det är privat mark och de får släppa in eller ut så att säga vem de vill då där. Och det är ju inte rent juridiskt eftersom att det inte är avgränsat för allmänheten, utan allmänheten kan gå rätt igenom där och då är det en allmän plats. Det är liksom den enkla definitionen av en allmän plats egentligen. Så det var det diskussionen gällde en stund.
Men de pratade ju om, för det här har vi ju vunnit på tidigare år, både förra året och förra året.
Mm.
Men de pratade ju om att de hade haft något utökat det här året som inte hade haft tidigare år.
Ja, att de har utökat mässområdet till att gälla även utsidan då. Och då i så fall så är det ju, alltså finns det specialregler vid ett tillfälligt arrangemang där man kan då stänga av för allmänheten. Men problemet är ju fortfarande då att de har inte stängt av.
Nej.
De säger bara till oss när vi kommer gå in så att vi får inte gå in där. Alla andra får gå in där, men inte vi. Och då är de lite fel ute. För att ska du ha ett särskilt sånt område så ska det ju vara att antingen ska folk vara inbjudna i så fall. Eller det ska finnas kriterier för att komma in. Eller att du vill betala för att komma in på det området. För att det är just nu upplåtet till en verksamhet som så vidare. Det finns ju inte här. Så jag tror ju att juridiskt fortfarande att de har fel. Men så det var det diskussionen gällde i alla fall. Och
men det slutade med att vi fick ställa oss utanför, var det HV-arenan eller något?
Ja, alltså på vägen in där istället då.
Precis.
Vi fick inte gå så nära vill
på andra sidan gatan typ. Jag tyckte det var roligt att de sa att de tycker att nästa år så ska vi ansöka om tillstånd hos arrangörerna för att få stå där. Jag bara, och du tror att vi kommer få det eller? Du tror på riktigt att vi kommer lägga tid och energi på detta? Käften, Max. Mm.
Nej, men så vi ställde oss där. Det är ju några meter bort istället. De stod där och visade någon karta i telefonen, poliserna. Och ja, men titta här, så här var jag. Men det syns ju inget på din karta att det skulle vara så här. Det är bara att du visar mig vart vägen går. Mm. Jag ser var vägen går. Jag ser den härifrån och tittar ut där också. Mm. Men det säger ingenting om. Nej, men det är så här det är i alla fall. Och det här är väl sedan förra året som de var förberett där. Innan.
Ja, det så tror jag med. Och som du sa, tidigare år så har vi hunnit dit och ställa upp innan polisen har kommit fram. Och det är svårare att avlägsna oss när vi väl står där än att få oss att inte gå in. Och i år hade de ju faktiskt, de hade ju motorcykelpolis och civilbil som åkte efter oss hela promenaden dit.
Ja.
I princip. Så att de visste ju mycket väl vart vi var på väg. De har väl lärt sig det tidigare år, tänker jag.
Ja, så är det.
Nej, och sen åkte vi och tränade faktiskt efter det. Vi var klara där. Du, det var ju någon som ville bråka med Patrik va? Det missade jag helt.
Ja, det var en svartskalle där som ville bråka med han lite. Han verkade lite konstig för han var framme hos några först. Och typ som att han skojade eller något. Och bara, och så, ja det är riktigt, kasta ut alla svartskallarna. Och sen gick han iväg och sen kom han ju tillbaka. Och så gick han ju och började prata med först någon av fanbärarna. Men han fick väl ingen respons alls där typ. Så då gick han och började prata med Pater. Och han ville slåss ville han göra. För han blev ju upprörd på oss och vårt budskap. Men han ville inte slåss just där och då. Så att han ville bestämma en annan tid och plats. Men Patrik sa att antingen så gör vi det nu eller så får det vara. Men han var ju orolig för att polisen stod bredvid så han ville inte det. Men ja, så alltså det var inte så jättespännande. Det blev inget, han mest gapade och skrek lite och sen gick han.
Jag vet att Patrik kallade honom för både det ena och det andra.
Ja, det var nog inte Patrik som började med det. Så att,
nej, det var det inte. Men man fattar ju hur långt det har gått om Patrik tappade.
Ja,
han är alltid den som är lugn, menar
jag. Jo, nu kommer jag inte ihåg exakt vad han sa heller. Men det,
nej, jag tror precis. Han kallade honom.
Ja, det var ju sig korrekt. Men
ja.
Ja, så att, ja, så var det med det.
Ja.
Det kanske vi ska när vi ändå säger, vi kanske ska säga vad vi gjorde då när vi ändå var där innan vi går vidare till träningen, för att vi ställde ju upp med en banderoll där. På den banderollen står det ju ingen röstade på folkutbytet. Och så hade vi fyra fanor och så hade vi flygblåsutdelare och sådär. Så att vi var ju ett gäng på plats där var vi.
Jättemycket poliser hade vi som stod och tittade på oss.
Ja, det är ju typ ganska
tills vi gick.
Ja, nästan. Vi stod ju kvar så länge så att de gav sig först.
Mm.
Så att,
det gör vi ju typ alltid. Det är, ja. Det är lite en principsak.
Ja, men det är det. Så att, men nej, så det var ju det. Sen var det träning.
Mm.
Ja, det kan ju du berätta. Du tittade på vad de gjorde.
Jo, ja. Jag bänkade ju under tiden så att jag var kanske inte riktigt så uppmärksam som jag borde varit kanske. Men nej, det blev ju, först så var det lite olika slagkombinationer på mittsar. De delade upp oss i par. Och när folk var uppvärmda så körde vi lite sparring. Då gjorde vi en ring av sån här, vad det nu heter. Sån här man hoppar upp och ner på och gympar på.
Jag tror det heter step-up-bräder om man ska använda en svensk-amerikansk kombination som är ganska vanlig. Men jag vet inte vad man skulle heta på svenska annars. Hoppa upp och bräda. Eller...
upp på bräda.
Ja,
jag vet inte.
Ja. Kliva upp på. Eller?
Ja, någonting. Ja, sån i alla fall. Så gjorde vi en ring av det. Sen var det ju sparring. Det var väldigt, väldigt kul. För att jag är så van vid att det bara är... Man tittar på 702. Man har ju sett alla dem slåss. Och man har ju också sett folk från andra campgrupper slåss på campgruppsträningar. Men det är väldigt sällan de får slåss mot varandra. Så det är väldigt roligt. För det blev helt annorlunda... par som slog mot varandra mot vad det brukar vara. Det var faktiskt lite underhållande, måste jag säga. Och så bänkade jag ju då, som sagt, under tiden. Så att jag var inte med. Även om Victor ville slåss med mig. Han fick inte det.
Nej, det kunde du ha gjort.
Jag orkade inte.
Nej, med det.
Det var faktiskt mest bara det. Det var inte så mycket att jag är livrädd för att slåss mot Victor. Utan jag orkade inte. Jag ville bänka. Det brukar jag göra när ni tränar.
Mm.
Jag är säkert sämre på att slåss än vad Robert är.
Ja.
Robert är ettrig.
Jo.
Jag är jävel på diska, ja.
Ja, det är du. Jag vet inte, finns det någon korrelation mellan bra på diska och bra på att slåss?
Ingen aning. Jag har aldrig undersökt den saken.
Du har ju fan
sett...
Har du inte sett Karate Kid? Det är ju typ lite så wax on, wax off liksom. Man står ju där och putsar tallrikar. Tjuff, tjuff, tjuff.
Aha, du tänker så. Jag är också diskmaskin. Så att,
ja, jag vet inte om det är.
Men
det
jag är bättre på att diska än vad du är i och för sig. Det vet vi ju. Och du är bättre på att slåss än vad jag är. Så att, jag vet inte om det finns något samband här. Eller om det bara är hos Robert sambandet finns. Men ja, det var väl träningen.
Mm.
Det blir jättetråkig avrapportering idag. Men sånt är livet. Efter träningen så åkte vi faktiskt tillbaka. För då är det ju Elmia-mässan är ju på Elmia, obviously. Men på kvällen sen så är det ju alltid en jävla massa folk på A6-området. På parkeringarna, fullt med folk där. Så dit tog vi oss. Lite bök och bilkör. Men,
det var ju bara för att det stod poliser i vägen överallt och stängde av vägar och grejer. Hade de bara släppt fram oss så hade vi kommit fram mycket enklare.
Ja, då hade vi ju varit framme på 2 minuter.
Dessutom hade ju vägarna varit tomma när vi åkte på dem, eftersom att de bara släppt förbi oss. Men...
Just det, de stannade ju oss också. Tidigare på dagen.
Ja, det
glömde vi ju säga när vi skulle till träningen. Då skulle de ju köra slumpmässiga nykterhetskontroller på enbart motståndsmäns bilar. Mm. Alla andra vinkades förbi och sen vi hade fått blåsa och visa körkort och grejer så då upphörde den där nykterhetskontrollen helt magiskt. Och...
Ja, men de hade inte, deras kvot var ganska låg den dagen så de behövde bara kolla några bilar.
Ja.
Det råkar bli våra då. Så att,
ja. Men och så, vinkade, så vinkade förbi ett fåtal bilar som råkade hamna emellan oss. Så det, ja, det är ju inte alls suspekt liksom.
Nej, men bara, det var, jag lovar att det var helt slumpmässigt. Och oh, det, ja. finns ingen baktanke bakom den kontrollen.
Men alltså, anledningen till de gör så är det bara för att de vill kolla lägg liksom. Eller vad är frågan? För annars har de inget att vinna på det, tänker jag.
Garanterat. Vi har ju flera som körde igår som inte har blivit stoppade innan. Jag till exempel har ju aldrig blivit stoppad av polisen i en kontroll i... när vi har varit iväg med rörelsen. Så att de borde ju ha koll på vem jag är i alla fall. Mm, men
jag tror det är så här. Att de får ett direktiv uppifrån helt enkelt. Att stoppa de där bilarna och kolla vilka det är som kör. För då kan de sen inne på polisstationen rapportera det vidare uppåt. Att ja, de motståndsrörelsen var här. De var så här många. De här personerna har vi kollat lägg på för de körde bilarna. Så vi har kollat vilka de är. Då har de gjort någonting. För det finns ju inget lagligt sätt för dem att stoppa oss liksom sådär. Men då har de gjort något i alla fall och då kan de bara rapportera det uppåt. Jag tror bara det handlar om det och ingenting annat.
Ja, det tror jag med.
De var ju inte särskilt intresserade av sin kontroll, de som stannade oss heller, ska jag ju säga faktiskt. Det var ju ganska...
Nej.
Har du körkort? Ja, det ligger i väskan någonstans. Jag kan ta fram det. Ligger det långt ner i väskan? Jag kan få ditt personnummer bara så kan jag kolla vem du är.
Ja, det ligger längst ner. Men jag kan rota fram det. Nej, ge mig ditt personnummer bara, jag kan kolla det.
Okay. Det var ju liksom inte mer än så heller. Och det var inte så de var inte så jätteintresserade. Så fort det bara var blåst så var det bara ni kan åka igen. Så de kollar ju inte ens bilarna liksom. Eller så, här, så som de har gjort vid andra tillfällen. Typ som i Vetlanda sådär.
Ska vi köra en flygande besiktning?
Ja, det hände ju också liksom. Men det gjorde de ju inte ens här. Och det var ju så mycket bilar där så de orkar väl inte. De har väl vettiga saker för sig, fattar de väl. Men ja. Nu har de i alla fall gjort det här. Och då kan de rapportera sen att det här har vi gjort. Och då är de ju duktiga då liksom. Så att jag tror det handlar bara om sånt.
Ja, men det är garanterat.
Ja, men så var det ju. Det är ju sånt som händer oss ibland. Vi vet ju om det här.
Helt slumpmässigt bara.
Ja, jo. Jo.
Det finns inget samband. Nej, men på kvällen där då. Där var det mycket fylla och mycket människor. Och bilar och ljud och raketer och jag vet inte allt.
Ja, det var glasflaskor och det var folk som skriker och ja.
Ja. Och vart man än gick så ser man ju någon som står eller sitter och kissar någonstans. Och väldigt mycket rosa cowboyhattar.
Ja, men det var nog nytt för i år tror jag. Det är inget jag känner igen riktigt.
Inte jag heller, men jag reagerade på att i år var det väldigt mycket. Jag var så här, har de sålt dem inne på mässan i år?
Ja, eller delat ut dem eller något. Ja, men så var det säkert. Det tänkte jag inte på så mycket. Men...
samma med sån här rosa balaklavas var det jättemånga som hade.
Ja.
Jättemuppigt, men... Nej, men där hade vi ju bra respons ändå. Där gick vi ju faktiskt inte. Vi hade ju inte våra fanor eller våra kläder på oss eller sådär. Utan vi gick lite inkognito. Vi kunde inte prata med folk och gav klistermärken och flygblad till dem som ville ha sådär.
Jo, men de brukar gilla oss. Ja. Det klientelet i största allmänhet brukar gilla oss ganska bra. Så att,
Jag hade två killar som trodde att jag gav dem mitt telefonnummer när jag gav dem klistermärken.
Ja.
Det var lite roligt faktiskt.
Vadå, men liksom bara, så de livrädda och chockade ut eller så de glada ut?
Glada.
Ja, det är fan bra betyg då ju.
Ja, eller var den sista jag gav till så gav jag honom och han var så här. Först såg han lite chockad ut och sen tittade han på mig. Och sen så blev han glad och sen bara, är det ditt? Och jag bara så här, va? Och han bara, och så tittade han ner och så såg han lite besviken ut. Han bara, aha. Och så gick jag igen. Så då var jag så här, jag skulle ju ha sagt typ, det var mitt men nu är det ditt. Eller?
Jo, precis. Ja, nej men det var en bra dag. Det var lång, men det var jättevarmt i början när vi gick. Man blev jättesvettig och sen så när vi stod där så blev det bara kallare och kallare. Och sen så började det regna när vi satt in och åt. Så det slapp vi ju. Det regnade ju inte på oss på hela dagen. Så det var
skönt.
Jag vill säga att dagen sammanfattat var väldigt bra.
Och jag har suttit hela dagen. Jag blev precis innan inspelning 8 på kvällen klar med bildredigeringen. Så det har varit hela dagen igår och hela dagen idag. Du får följa med nästa år, Robert.
De spelar massa hojade vi stod. Så hade du varit med, hade du varit glad.
Du skulle följa med.
Ja, det hade varit trevligt.
Du får följa med nästa år.
Ja, jag är ju folk, jag gillar inte folk.
Inte jag heller.
Det behöver man inte göra där. det är lugnt.
Mm. Men det kommer ju bara bli den stereotypa bilden, typ arg och aggressiv nazist. Så det bara morrar åt folk. Arr, arr.
Ja.
Det är lite som att ha med sig en sån här Jack Russell terrier ut istället för en pitbull. Det är Robert.
Ja, det går nog bra.
De är fan aggressiva. Jag är mer rädd för en Jack Russell än för den vi har där nere.
Mm.
Så att...
Jo.
Nej, vad säger vi? Ta låtpaus eller?
Ja.
Mm. Då vill du välja låt eller ska jag få välja?
Du har valt den där.
Ja, jo. Men det är den låten som jag valde som David sen klippte bort av någon anledning.
Ja, men ta den.
Då lyssnar vi på Meliorante, krossa er.
lyssnar på NR Småland. En del av Nordisk Radio.
Lite nyheter då. Och vi hade ju en nyhet med rubriken slänger du sig skämt om förintelsen. Jag förstod inte riktigt var rubriken kom ifrån, för att det typ ingenstans i artikeln handlade om att folk skämtar jättemycket om förintelsen. Det handlade mest om att det är en skola i Huskvarna som skickar folk på förintelseläger, eller vad säger jag, men
typ
klassresa dit i alla fall. Så de väljer ut 10 personer om året, och så någonstans lite i förbifarten i det här så skrev de att ja, så de tycker inte att det är kul när folk drar skämt om förintelsen som inte ens är roliga. Men det hade ju ingenting med själva artikeln att göra. Nej, men det var ändå rubriken. Jag tyckte det var lysande ändå.
Nej, men det är ju en smaskig rubrik. Ja. Det spelar ju ingen roll vad grejerna handlar om. Det ska ju bara se bra ut. Men jag tycker väl bara att det jag läste i artikeln, tycker jag bara att det är väl bra om det finns folk som skämtar om det då. Fortfarande. Om det är så vanligt så att det är ett problem så...
Ja, men det, jag är så här, det har väl ungdomar alltid gjort i alla sidor, eller?
Ja, det är inget nytt.
Det är ju inget konstigt, tänker jag. Nej, jag tyckte det var kul också, för de hade, vad var det, 10 stycken om året. Fast de räknade bara upp 5.
Jag tror bara de hade 5 därifrån.
Okej, ja, men det var 10 stycken om året som får åka. De hade ju velat kunna skicka fler, men... det är ju kommunen som måste bestämma då om de får skicka fler eller inte. Och så skulle de göra uppsatser och grejer när de kom hem och hade föredrag och grejer. Det är väl de som är de nya missionerande nu då. Nu har de fått åka till Auschwitz och kolla.
Ja, precis. Det är väl lite så. Nej, men det står så här att i höstas blev 5 elever i årskurs 9 på AD då, Alfred Dahlin-skolan, utvalda att åka. De som ville åka skulle skicka in en motivering, och de skulle senare även berätta för sina klasskamrater om vad de hade upplevt. Mm. Ja, vad de hade upplevt och upplevt, men ja. Mm. Men han läraren där, Johan Söderqvist, var lärare i engelska och SO på skolan, ger väl en känga till kommunen då egentligen, för han tycker väl att de får för lite pengar till det här. Så att han säger att vi skulle förstås vilja skicka ännu fler elever på studieresor, men det är ju en fråga för kommunala beslutsfattare, säger han då. Mm. Så ja. Jag vet inte, sen är det bilder här på en hög med matskålar. Och
det där är jag bara så här,
ett berg med skor.
Här vad är så hemskt med att man ska ha bilder på skålarna som folk åt ur? Det var ju inga dåliga skålar. Alltså det är ju inte...
Nej, jag vet inte. Det är väl för att... Jag vet inte.
För att visa hur många det var som åt. Ja, eller, och ändå så svalt man dem och... De fick inte äta, och de bara dog ju och blev gasade och svälte. Men ändå väljer man att visa upp matskålarna.
Ja, jag vet inte alls faktiskt. Jag vet inte heller om det har blivit förbjudet nu att förneka eller förringa förintelsen. Eller är det senare eller?
Jag tror inte det är en.
Nej, okej. Nej, jag vet inte. Men det är...
Klippproblem annars.
Ja, jo, precis. Men det är en bild på en jättehög med skor här då liksom. Jag vet inte. Det som jag mer tycker är att när de pratar med de här eleverna och intervjuar eleverna då om vad de har sett och upplevt. Och det är klart att de upplever ju det här som verklighet när de står där och någon berättar för dem att så här var det. Och titta här ligger alla skorna från alla som dog och så här då. Men det är ju ganska dåligt bevismaterial å andra sidan.
Ja, ja.
Alltså det är ju inte så här... Du står alltså åtalad här idag, Evelina, för att du har mördat Jerry. Mm. Här har vi en bild på hans skor. Mm. I hans hall.
Yep.
Som ni ser då i rätten här så ser han död nu. Och det är ju den nivån liksom. Och jag vet inte.
Men alltså typ en sak som slår mig nu allt det här tjafset med Ukraina och Ryssland och sådär. Så varför är det inte folk som ifrågasätter liksom den där Holodomor då liksom? Det dog väl fler människor i den massvälten där som Sovjet... satt igång mot ukrainarna. Men var det då judar liksom i koncentrationsläger då? Som man säger. Då borde inte det typ väcka lite diskussion och lite intresse kanske från svenska skolor och sådär. Att man kanske skulle åka till Ukraina sen när det lugnat ner sig och gå på lite museum där och kolla vilka hemskheter som kommunisterna hittade på liksom.
Ja, har de bilder på skor?
Nej, jag har de nog inte. Det är det som felar då.
Har de matskålar?
Ja. Ja, det måste vara det. För jag tänker så här att om man ska utgå från den här artikeln då, så säger han ju så här att eleverna sammanfattar att hela resan innebar många starka intryck. Det blev särskilt tydligt för mig när jag såg alla skor och väskor från människor som varit i lägret. Mm. Efteråt kände jag mig även väldigt ledsen, men samtidigt tacksam över hur bra jag själv har det med familj och vänner. Säger en tjej då som jag inte behöver säga namnet
på. Typ. Då undrar jag, hur många väskor och skor har hon? Alltså på en person? Mm. Ja, om du har varit i ett läger och lämnat kvar 3 par av dina 5 par skor du hade med dig, betyder det att 3 personer har dött där?
Ja, men det vet man alltså, inte riktigt. Men...
Eller betyder det att 5 personer
har gjort
dött att någon hade 5 par skor?
Tyst nu Evelina, när de inte... De har gjort jättemycket sådana roliga memes ju, där de typ lagt mobiltelefoner liksom i stor hög och liksom, titta här, många människor som måste ha dött här.
Ja,
ja men det är ju det. Och det är just det här jag mer är så här. Det är klart att det går att påverka folk med det här och det är ju meningen. Det är ju framtaget och psykologiskt designat för att påverka folk på det här sättet. Men samtidigt så framställs ju inte ett enda form av bevis. Utan det är ju bara så här, titta här. Här är en gammal bild på det här. Ja, okej. Okay. Så här, titta här. Här är folk i läge. Så får man en bild på så här 13 personer. Bara, titta, de är smala. Jag bara, ja, jo. Det var nog ganska många som svalt rätt mycket under kriget ska jag tala om. Så att jag tror inte det var... Vad är all den här bevisningen undrar jag? Det är det som är... Men när du är 15, det är ju därför man ska åka dit i den åldern såklart. För då är det ju väldigt lätt att påverka. Och så väljer de ut oftast 90% tjejer också. För de är lättare att påverka med känsloargument än vad killar är då.
Och sen var det var ju typ en svensk tjej och utländska killar som hade åkt.
Ja, jo men det är ju så där de gör liksom. Och så att ja, jag vet inte. Det är psykologiskt smart.
Men sen, väl, men... sen tror jag inte man ska stirra sig blind på typ en intervju med någon flicka där då som tyckte att det var hemskt. Jag har ju sett så jävla mycket bilder från Auschwitz. Folk står typ och smilar och tar selfies liksom. Tycker det är skitkul. Alltså det är en vanlig så här rolig skolresa. Vi får komma iväg lite. Kanske kan smita iväg sen och ta någon bira på någon krog liksom. Jag tror det är med det. Så
fast de valde ju också. Det här är ju folk som har fått skriva en motivation till varför just de vill åka. Och jag tror ju att det är folk som är rätt indoktrinerade från början. Jag tror ju inte att de åker dit för att supa lite. Och det var ju likadant så här, man var tvungen att skriva en motivering för att det inte skulle bli en kompisgrej. Och man skulle åka för att ens kompis vill åka. Utan man ska verkligen typ brinna för det här. Och så skulle de ta med folk som inte känner varandra.
Mitt tips här, jag som har varit med ganska länge i livet. Jag har ett tips till, om du sitter där nu och går i 8:an och så vill du åka nästa år en kille liksom, och så känner du att det här har varit jävligt rolig resa att åka på. Skriv att du tycker förintelsen var fruktansvärd i motiveringen och att du gärna skulle vilja se där allt det här hemska hände och att du ser fram emot att kunna berätta om för dina klasskamrater sen om detta och så här. För att det är så fruktansvärt. Jag tror att om de skriver det så har du stor chans att få åka med.
Mm, det tror
så
jag
kan jag väl säga.
Det känns ju mer som typ en utbildningsresa för folk som ska föra den här liksom, låtsashistorien vidare då.
Men det var det jag sa också. Är det de här som ska bli de nya missionerande nu?
Ja, det är väl det som är poängen någonstans tror jag. Men den här artikeln i Jönköpingsposten är ganska rolig faktiskt. För att det handlar egentligen om klistermärken. Och inte vilka klistermärken som helst då, utan det är tydligen klistermärken från Nordiska motståndsrörelsen. För det finns på bild, flera stycken. Som de hittar på skolan då, tidsamt tätt. Säger de. Men det som jag, den är en ganska lång och tråkig artikel eller sådär, men det som jag läser ut av den, det är ju att den här Johan Söderqvist, den här läraren då, som uppenbarligen är emot oss då, det får man ju förstå. Men han säger så här, vilket jag tycker är kul. Det vi också jobbar med är att tidigt känna av signalerna och att vi aldrig ska låta den här typen av klistermärken få vara. Nazismen börjar inte med de brinnande ugnarna i koncentrationslägerna utan kan börja med klistermärken med en skola, säger han då. Jag ser det bara som att han förstår alltså kraften i vårat budskap och våra möjligheter.
Mm.
Och det är han rädd för då. För att han har en felaktig bild på brinnande ugnar och barn i ugnar och allt vad det var han sa.
Kasta barn i stora ugnar.
Så att, ja.
Men sen är det ju... Han skrev ju också att de vet ju inte om det är någon på skolan. För att under tiden de gick runt på skolgården så hittade de ju nya klistermärken som de har missat innan. Så de vet inte hur länge de har suttit. Så att de sa ju det, de vet ju inte om det är någon på skolan som sprider dem. Eller om det är utomstående som kommer till skolan och sätter upp dem. Det känns ju lite som att vi har en sympatisör på skolan faktiskt.
Ja, och
det är schysst.
Om det finns det och den av en slump skulle råka behöva fler klistermärken så kan han ju kontakta oss på Telegram eller något.
Ja, absolut. Vi har ju en kanal där det bara skriver till någon av oss. Vi finns i närheten och vi har klibbor om det skulle behövas. Sätt upp dem bara. Det är enda kravet.
Ja, nej, så det var väl den lilla nyheten. Lite lokalt yes. Sådär.
Mm. Då är frågan, vill vi ta en till nyhet eller vill vi gå över på Roberts djur och natur?
Ja, det är vilket som. Det hade nog ingen riktig sådär...
Vi hade ju den lilla om Borgholm där.
Att, ja, men den kan vi väl dra lite snabbt. Och det, är inte ja. Ofta vi, det är inte ofta vi är där och pratar nyheter. Faktiskt.
Nej, jag tyckte den var lite den intressant. Ja, Borgholm betalar invånarna för att föda barn. Och sen var det någon fortsättning på den typ för att stoppa problemet, jag vet inte.
Ja, men, nej, men de har ju... Borgholm har ju ett problem. Eller, alla kommuner har ju ett problem för att människor föder ju för lite barn, säger de ju.
Det de vill säga är att svenska föder för lite barn, men det kan de inte säga.
Nej, det är det de borde säga egentligen. Svenska föder alldeles för lite barn. Och, nej, men så de... I alla fall, de har identifierat ett problem. De har en minskande befolkning på sikt för att det föds för lite barn helt enkelt. Och det innebär väl då att kommunen kommer få färre arbetande människor till slut. Jag tror det är där problemet ligger, såklart.
Och färre människor som konsumerar och, ja. Och så vidare.
Och då har de infört en bonus för 2024. Och det är att om du bor där, folkbokför där och föder barn då, så får du en engångssumma på 2500 kronor. Att använda i ja, vissa, det står kommunens butiker, men jag antar att det är ju inte kommunens egna butiker, förutsätter jag inte.
Nej.
Utan det är väl butiker som ligger i kommunen då. Sen kanske det är vissa utvalda, de kanske har någon sån här kommunkort eller typ så här rabatt, det finns ju på vissa kommuner har ju det.
Jo, men det finns ju, jag vet ju hemma så har vi ju, då kan man ju köpa, då är det ju typ de butikerna som tillhör det här, ja. Funkar det presentkortet på och du köper det typ av.
Och det brukar ju vara kommunens lokala företagarförening då.
Ja.
Så det var inte kommun, det står lite konstigt i artikeln tycker jag. Men, nej, men så då får man en liten peng där att handla för, har de tänkt. Och det är väl, ja, de har ju rätt. Och metoden tycker jag är helt rätt. Men jag vill mer bara att den skulle ju rikta sig till bara vita då.
Ja,
då hade det ju varit bra.
Det har ju faktiskt vi redan. Fast vi har inte en engångssumma i vårt partiprogram, så är det inte en engångssumma på 2,5.
Nej, det är lite mer pengar kan man säga.
Ja.
Så att de är någonting på spåret där. Men,
det måste vara ganska vitt där, eller?
Jag vet faktiskt inte.
Jag har ingen koll på
start. Jag kan kolla upp det om du läser något annat än det du har sagt eller säger något annat.
Jag kan säga någonting annat.
Innan de byggde bron David, så... Så lärde jag varit jävligt inavlat här på den ön, vad jag hört talas om.
Ja, det är ju risken då, såklart.
Ja, men jag tänker att det är väl ganska, det är väl ett område där ganska många vita vill bo. Eller alltså, det känns som att deras grej att bo där.
Det jag vill ha sagt, det jag vill ha sagt med det jag sa var väl inte någon så här kritik, utan det var mer med typ glimten i ögat kanske. Men jag tror inte att svartskallar har varit så jävla välkomnade. Om man säger så att har du kommit dit några, så har de kanske typ sökt sig vidare till Kalmar eller något istället.
Men det vet jag ju faktiskt. Det finns ju ett litet ställe utanför Värnamo. Där de hade en utländsk familj som flyttade in. Och då gick faktiskt invånarna, man ur huset, gick dit och fysiskt kastade ut personerna. För att de ville inte ha dem där. Sen fick de flytta därifrån. För de ville inte ha dem där. Så borde fler människor göra.
Tittar man på alla valdistrikten typ i Borgholm då. Så det är många. Men ja, någonstans kanske runt 10% invandrare totalt. Vilket ju är lågt. Alltså jämfört med det landet. Vi ligger ju säkert på 25% i snitt eller någonting.
Mm.
Så det är nog ganska vita, ja.
Jag trodde det skulle vara vitare faktiskt.
Det finns nog ett område nästan som idag. Sen beror det ju på hur man räknar. Den här statistiken är ju alltid sådär. För att det räknas ju som invandrare om du är norrman. Eller finne, eller dansk, ja. Eller tysk. Eller alltså så vidare då. Så att den säger ju inte. Det är svårt att få fram statistik från vilka som är från Mellanöstern liksom.
Ja, det finns ju inte så här mycket utom europeer har vi.
Nej, den statistiken finns ju inte. Men om vi säger så här istället då, ta området Råslätt utanför Jönköping. Där pratar vi ju över 80% invandrare för mig i det valdistriktet. Och de flesta där är ju inte från Finland. Så kan man ju säga.
Nej, jag vet, jag har varit där. Jag har handlat där. Eller vi har handlat där.
Ja, det är ganska komiskt faktiskt om man tittar på de statistiken där. För då finns det två valdistrikt i centrala Råslätt, eller centrum på Råslätt så att säga. Och där är det typ 80% invandrare i dem. Mm. Och sysselsättningsgraden, alltså folk som är satta i arbete, ligger på så här 50% eller något, 60 eller 50 mm. eller jag kommer inte ihåg nu. Och så tittar man på området som ligger precis bortanför, det vill säga området där man får köpa sitt hus istället. Mm. Då är siffrorna precis tvärtom. Mm. Då är det ju över 80% svenskar som bor där, alltså mindre än 20% invandrare, och sysselsättningsgraden ligger på 85% eller någonting. Mm. Så där jobbar tydligen folk, och då har man råd att köpa sitt hus. Så kan det se ut med bara några hundra meters mellanrum då.
Mm. Och det vet jag ju också. Jag är ju sådär, de som inte jobbar som bor i det området, det kan jag tänka mig kanske folk som är typ så här föräldralediga eller väljer, pappan jobbar och mamman väljer att vara hemma och ta hand om barnen istället för att ha dem på dagis. Eller alltså, mm. För man vill kanske inte sätta sina barn i dagiset på samma ställe som de andra som ja, bor där.
Men nu ska jag ju inte svära på det, allt sämre statistik, för det är ju sådär. Men det kan också vara så att det är någon 19-åring som går till gymnasiet som inte har ett fast jobb.
Ja, ja.
Som bor hemma hos sina föräldrar där. Ja. Där räknas ju som vuxen och räknas in i statistiken, men kanske inte har ett jobb då. Som är, och så här.
Folk som är pensionerade.
Nej, jag tror inte de räknas in. Jag tror de räknar upp till 65 bara. Sen kan det vara så att de som är förtidspensionerade
ja.
Räknas in. För att de är ju fortfarande i åldersspannet. Ja, om de inte har sållat statistiken för det där. Men ja, nu blir det ju skittråkigt. Nej, så att, men det kan vara så stora skillnader då. Men Borgholm ser ju ut som att det är ganska vitt. Ja.
Men då är det ju bra om de skaffar fler barn.
Ja, absolut. Alltså, det är det.
Men jag tänker lite som du och jag sa innan också. Är det 2,5 i en engångssumma som är den avgörande faktorn om man ska skaffa barn eller inte? Då kanske man inte ska skaffa barn. De kostar betydligt mer.
Ja, jo, det ska man ju veta om.
Ja.
Sen får aldrig skaffa barn ändå. Men ja, nej. Det är ett bra initiativ av kommunen.
Absolut.
Om de nu vill uppnå en högre barnafödsel. Men det är också ett för litet initiativ för att det ska göra någon skillnad, tror jag. Mm. Det blir mer bara som att de som ändå skulle skaffa ett barn bara fick lite bonus här, tack. Mm. Och det är visst, det var väl bra så. Hellre lägga skattepengarna på det än på något annat. Då.
Ja, ja, absolut. Men det känns som att man kanske inte, det är liksom inte riktigt en morot till folk som står och väger. Och är så här, vi har inte råd att skaffa barn. Ska vi skaffa barn eller inte? Vi vill ha barn, men vi har inte riktigt råd som det ser ut just nu. Så bara, 2,5 får vi om vi skaffar barn. Då är det ju klart. Hur många sådana finns det då?
Alltså, ja, nej, precis.
Jag tror ju inte att jättemånga fler kommer att skaffa barn som inte hade tänkt att skaffa barn bara för att man får det. Det är alldeles för lite för det.
Nej, det var så, var det ju någon moderat politiker som hade uttalat sig och tyckte det här var helt fel och han var emot förslaget och sådär. För att han menar på att uppmuntra folk att skaffa med typ dålig ekonomi att skaffa barn mitt i en lågkonjunktur. Och jag bara säger, ja men alltså vad fan, 2,5 tusen. Det är 53 stycken som har fått det hittills i år. Ska vi se om du slår ut det på, ta det gånger 3 då, eller vad blir det, 4 nu då, 4. Alltså bara, ja, okej, 200 stycken som plockar ut det där på ett år. Jag menar, vad fan, de pengarna lägger de ju på en jävla staty som ser ut som en jävla bajshög.
Mm.
Utan att ens blinka. Så att det där är väl inte ett problem, alltså, tycker jag då. Men...
Nej, inte jag heller.
Det kanske är lite valfläsk då liksom.
Ja, det kan det ju ha varit kanske. Jag vet inte vilket, det var ju Centern som styrde här då. Jag gillar ju barn har jag hört. Så att, jag vet inte om det var det som var, då är jag emot det så fall. Men ja, nej, så är det väl.
Ja. Har de läst det finstilt i klausulerna, om det är Centerpartiet som har skrivit det, så kan det vara rätt läskiga grejer som står där.
Ja, ja, precis. Det kan ju stå så här liksom i slutändan. Bara längst ner, när barnet fyller 4 så får du lämna det på partikongressen.
Ja, precis.
Jaha, fan, det missar vi. Ja, vi har precis köpt ditt barn för 2,5 tusen.
Jaha, eller vi har hyrt, ni har gått med på att vi får hyra ert barn för 2,5 tusen från 4 års ålder och uppåt en gång i veckan.
Ja, vet du fan. Om det är så att ni inte har läst det där och läser det nu, så man kan ju flytta från Borgholm innan
barnet fyller 4.
Ja, tänker jag. Det.
Eller bara betala tillbaka pengarna och bara så.
Mm, ja, precis.
Det var det. Så. Jag vet inte om man vill bo kvar i Borgholm om det skulle vara så heller.
Nej, jag vet inte. Jag skulle inte vilja bo någonstans där Centern styr heller.
Nej, inte jag heller.
Ja, så är det.
Yes, är det din tur att önska låta?
Ja, men då kör vi låten Folksocialist, fast på tyska, med gruppen Racewalk.
Det blir.
NR Småland på nordiskradio.se.
Då är vi tillbaka efter den då pausen. Och då går vi in på det segmentet som jag idag tänker kalla för Roberts nyhet. Eller Roberts nyheter. Så han pratar om vad fan han vill. Om det är djur och natur eller något annat. Shoot.
Ja, men då kör vi dubbel idag tycker jag. Så börjar vi med en nyhet som jag hittade som jag tyckte var rätt så intressant med krig och katastrofer och allt i världen och terrordåd och sådär. Och då är det ju att någon gång mellan fredagen och lördagen förra veckan har någon eller några klippt av kablar till GPS-system på en mobilmast i Växjö kommun. Enligt P4 Kronoberg har händelsen polisanmälts och rubricerats som sabotage. Det finns i nuläget ingen misstänkt för händelsen. Och vad heter det?
Bara GPS...
Ja, nej, bara GPS-system.
Jaha.
Ja, och sen vet jag inte nu alltså hur kablar och sånt går på de här mobilmasterna. För jag har faktiskt aldrig varit framme vid en sån på nära håll. Men jag tänker att nere vid marken så lär de ju inte liksom vara helt oskyddade. Så det känns ju
typ alltså som att du, någon... Det var du försöker säga.
Vad sa du?
Du vill bara påpeka att det var inte du. Du har aldrig
Nej. Men i alla fall så jag tänker liksom så här att antingen så har man ju med sig en rejäl verktygsarsenal liksom så att man kan då plocka bort eventuella skyddsplåtar och sånt där för att komma åt de här kablarna, eller så har man ju klättrat upp i masten och klippt dem uppe på de här sändarna som sitter där. Så att det känns ju ändå som lite så här mer avancerad manöver än typ fylledille eller typ busungar.
Ja, det känns ju som någonting man behöver reka först liksom. Och veta hur man gör ordentligt innan man gör det. Det är ju ingenting man bara så här snubblar över och bara, åh, det här kan bli en kul grej.
Nej, jag menar det. Så att det finns ju en tanke bakom detta. Och sen vad den tanken kan vara då, om det är någon som vill visa liksom hur oskyddad den här masten är. Kanske en välsinnad person då. Alternativt om det är några då som vill pröva oss, typ främmande makt, och vill liksom se hur lång tid tar det innan det här upptäcks, hur snabbt reparerar man masten och vilka är det som kommer dit och kontrollerar det och samlar sån information.
Ja, nej, det är ju lite intressant. För som sagt, det är ju inte som att sparka in en ruta på en busskul liksom, direkt.
Nej, den har jag ju en alternativ förklaring till det. Shoot. Det kan ju vara full älgjägare kanske som har avlossat ett vårdarskott och lyckats skjuta av två stycken GPS-kablar. Helt otroligt, men allt kan ju hända ju.
Ja, det skulle det kunna vara, men...
Då är det kanske en fyllig grej i alla fall.
Ja, vem vet. Men det är bra siktat.
Åke Johansson, 86 år, kapar GPS-kablar med älgstutsan.
Jag vet inte vad GPS-grejen gör den måste ju vara till för positionering av, alltså att hjälpa andra enheter.
Ja. Det är väl så med all GPS kan jag tänka, att man kommunicerar väl inte direkt med en satellit, utan det är väl precis som på när man ska ta ut punkter på en byggarbetsplats exempel, om man håller på och ska gjuta en platta och ska dra upp exempelvis avloppsrör och elkablar och sånt, så sätter de ju ut fasta punkter och sen går de runt med sin sån här lilla GPS-grunka där vid och sätter ut punkter då. Men då har de ändå liksom satt ut fasta punkter som kontrollerar väl mot de här satelliter och master och sådär. Liksom. Och på samma vis är det ju här då att man har säkert flera master på olika ställen som har en fast position som sen GPSen, exempelvis telefonen, då kan korrigera sig mot. För att jag menar, GPS är ju ändå extremt duktigt på att se var man är, och du kan ju till och med se liksom, när du har rört dig en meter exempelvis. Det är jävligt noggranna grejer detta. Så det är väl det de här masterna hjälper till med då, med den här noggrannheten.
Så ingen har kunnat använda Google Maps där i närheten nu?
Nej, det kanske var det som var...
Ja, men jag använder Google Maps hela jävla tiden, för jag är ju totalt värdelös på att hitta. Men jag har ju inte märkt av något.
Men tänk om det var så att det var lokalt just där då, så är det han som äger pizzerian precis där. Han klippte av den för att då ville stanna folk där, för de hittade inte några andra pizzerier.
Ja!
Det kanske var en smart liksom, affärsgrej.
Och sen måste ju de som kommer att reparera detta äta någonstans. Och då tänker han, då får han dem som kunder också under tiden de reparerar det.
Ja, jag tänker så här, jag pajar för typ 200 000 så får jag sälja pizza för typ 1000 spänn.
Ja!
Men det är ju inte han som betalar de andra.
Nej, i det fallet så hade jag nog varit ärlig som pizzabagare och ringt. Så jag fan tänkte paja i master, för jag måste sälja pizza för 1000 spänn så ska jag gå ihop. Så här, men jag tänkte, jag sparar er pengar och så hjälper ni mig. Så jag får 1000 spänn av er så sparar ni 200 000. Det borde vara deal på en gång.
Jo, men det,
men
jag.
Det förutsätter ju också att intelligensnivån ska vara tillräckligt hög. Jag tänker, vi pratade pizzabagare här nu.
Ja. Jo, jo, jo.
Sen är frågan om de kan se sambandet om jag gör så här.
Är
så
du? Den här... Pizzabagare, de kan se samband. Alltså, jag har en pizzabagare här på orten och jag ska ses som det är. Jag är som pizzamattin där, att jag tar ju en pizza någon gång ibland och... I alla fall när man är där då, så man går in på den här pizzerian, så brukar han titta på en spännande ögon igen. Så säger han, Robert! Robert! Du Robert, du är sens! Titta, titta Robert! Titta alla jävla s***! Och så pekar han ut på gatan och så pekar han på alla som går förbi. Fattar du Robert? Fattar du vad som hände? Säger han. Så jag menar, han har ju ändå sett ett samband. Han har ju sett ett samband som är djupare än vad liksom resten av den svenska befolkningen har gjort. Eller hur? Det måste man ändå ge.
Jo, faktiskt. Men det ska man väl tänka på, att de här pizzabagarna lever ju oftast i sådana områden också. Där det blir många sådana, så att de tröttnar väl.
Och sen blir det ju också ofta, man träffar ju också ofta utlänningar som har bott här länge. Typ som pizzabagare då, de kanske har bott här i 20 år. Och när de kom hit så var det inte så här. Och det tyckte de var skönt. Och de har kommit hit, dratt sitt strå till stacken, jobbar, har startat upp en affärsverksamhet och liksom sköter sitt och har försökt att integrera i samhället. Och sen kommer alla andra invandrare som lever på bidrag och ger dem dåligt rykte, för att till slut så drar ju svenska människor alla utlänningar över en kam, för att de är så trötta på dem. Så de blir ju lidande också. de som sköter sig blir lidande för att det kommer hit så många som inte sköter sig.
Jo, det är det jag menar liksom, att de tröttnar ju på det där.
Och då ser ju de sambandet, för att helt plötsligt så blir de sämre behandlade av andra människor fast att de inte har gjort något.
Ja, så är det med pizzabagare.
Hur hamnar du på pizzabagare? Nej, just det. Det var han som hade sjukdomen.
Det var mitt fel. Var jag tar på mig den.
Okay.
Om det har begåtts någon form av HMF eller någonting här nu så kan jag ta på mig den också.
Jag tror typ största innehållet i den här nyheten får nog bli pizzabagare, tror jag. För att det stod inte så mycket mer om den här masten. Och jag har inte kommit några svar nu de senaste dagarna heller. Och det lär väl vara ett sabotage som aldrig blir uppklarat, tänker jag.
Eller så är det hemligstämplat.
Det kanske var polisen som gjorde det.
Vadå, menar du typ såhär, ja men jag pallar inte nu, jag åker inte jobba med, nu klipper vi en GPS-kabel här så då får de något annat att tänka på. Kan vi gå då ut i skogen och plocka lite blommor eller något, jag vet inte.
Va? Men om vi bara pajar den här så kan vi ju få lägga flera veckor på att försöka utreda det här. Och vi vet ju båda två att det kommer ju inte att hända, så att då kan vi bara ta det lite lugnt på jobbet.
Ja.
Samtidigt som vi inom situationstecken reder ut detta.
Så kan, ja, man vet inte. Sådär. Men vi kanske ska gå vidare till mina naturnyheter nu då istället, innan vi spårar ännu längre bort.
Okej.
Ja. Och nu ska vi prata om sälar, och det är inte vilka sälar som helst, utan det är gråsälar. Och det är gråsälarnas framtid i Östersjön som vi ska prata om här idag. Och då är det så att med dagens jaktkvoter som tillåter cirka 3000 gråsälar skjuts, hotas gråsälens överlevnad i Östersjön på sikt, menar man. Det har forskare vid Göteborgs universitet kommit fram till. I dagsläget så finns det ungefär 55 000 gråsälar i Östersjön. Det är en kraftig uppgång från 1970-talets 5 000 gråsälar. Och anledningen till att de var så få på den tiden är då miljögifter och även hård jakt som slog hårt mot beståndet då. Men de här 55 000 individerna som vi har idag är bara drygt hälften av de 90 000 individer som fanns i Östersjön för drygt 120 år sedan. Och framtiden ser inte så ljus ut, åtminstone inte utan åtgärder, om man lyssnar på de här då vid Göteborgs universitet.
Men vad...
Sälen då, som den kallas, så är den genetiskt isolerad. Ja.
Vad jagar man säl för? Eller alltså...
Mat, tänker jag. Eller?
Jag har ingen aning.
Vem äter säl? Jag har aldrig ätit säl.
Alltså jag fattar ju att typ inuiterna på någon ö någonstans gör det. Liksom, så här. Men vad är Östersjön? Eskimo, eller? Östersjön?
Ja, alltså, man måste ju äta dem, tänker jag. Alltså, man kan ha skyddsjakt på säl också. För att sälar typ fördärvar fiskeredskap som nät och sånt ju. Men skyddsjakt på säl är en väldigt liten del av den totala jakten på säl. Och jag vet inte, att så här liksom skjuta en säl och slänga där tillbaka en sån här catch and release typ. Det tror jag inte är det man tänker på, utan jag tror man käkar
catch and release är ju lite svårt, man skjuter djuret.
Ja.
Tänker jag.
Ja, men du slänger ju tillbaka den, så det blir ju release rent tekniskt ju.
Ja, jo, men ja. Nej, jag är bara nyfiken så här. Jag har aldrig talat om någon som äter säl förutom som sagt Eskimo.
Kan du inte googla det lite då medan jag läser vidare,
okay, så får lära oss. Läs på, du ska jag googla.
Ja. Den här Östersjögråsälen då, som den heter, är genetiskt isolerad och har anpassat sig till vårt innanhavs förutsättningar. Bland annat genom att de är mindre och även kan föda ungar på drivisen i norra Östersjön, vilket är säkrare för dem. Men i ett allt varmare klimat och ett allt mer överfiskat Östersjön med få bytesfiskar i rätt storlek står gråsälen inför en svår framtid. Inte minst med tanke på den höga jaktkvoten på då 3000 djur som årligen får skjutas. Och att flera tusen gråsälar också dör varje år efter att ha fastnat i fiskenät. Dyer Carroll, som hon heter, forskar vid Göteborgs universitet och huvudförfattare till en studie som publicerats i Journal of Animal Ecology, säger att det har tagit tre generationer för gråsälen att återhämta sig. Sälstammen växer nu, men vår forskning visar att om dagens jaktkvot på 3000 djur på år uppfylls så kommer gråsälens överlevnad i Östersjön åter att hotas. Vidare menar man då att jakten måste minska, såklart, och forskarna gick igenom olika matematiska modeller för hur gråsälen kan påverkas av olika scenarion i framtiden. Även om de negativa effekterna för klimat och havsmiljö skulle bli minimala, så skulle dagens jaktkvot leda till en minskad sälstam. Om sälstammen ska fortsätta att återhämta sig är det maximala antalet som får jagas 1900 djur. Men det skulle Men skulle det bli andra miljöförändringar som påverkar sälen negativt måste även den siffran justeras ner, säger hon Carol då. Och sen en annan som har varit med och författat den här studien heter Karin Hårding. Och hon har forskat på de här sälarna sedan slutet av 80-talet och förklarar vilken skillnad den relativt nya licensjakten kommer att ha. Hon säger att skyddsjakten på enstaka sälar som besöker eller förstör fiskeredskap har alltid varit tillåten och är inte problematisk att slå hårt överlevnad, avslutar hon. Och då tänker jag så att fan, sälar, de måste ju pippa extremt lite om man typ skjuter ut dem på 3000 sälar om året. Alltså vi har ju 55 000 individer liksom. Och jag menar, ja, man säger att vita människor skaffar för få barn. Men jag säger att gråsälar skaffar på tok för få barn. Och
de kanske ska ha 2,5 i bidrag för varje bebis de skaffar.
Ja, men typ.
2,5 tusen fiskar kan de ha.
Jag hittade en annan sida där de pratar om det här eller skriver om det här då. Nu räknar de ju upp alla sälar ihop eller sådär, alltså de när det gäller säljakten, men största motiveringen till jakt överhuvudtaget är att sälarna tar fisk ur fiskenät och förstör fiskeredskapen, sägs det. Så det verkar inte vara matbehovet här som
man äter sånt säl då.
Ja, det kanske man gör, men det är inte det som är själva behovet eller därför man gör det i första hand verkar det som, utan det är nästan bara för ur fiskesynpunkt man gör det. Som det låter här då. Nu är ju är de här emot säljakten lite grann, så det kan ju vara så att det är lite vinklat här också. Det vet inte jag.
Men jag kan ju säga så här, Jerry. Jag äter hellre sälar än jag äter insekter. Så är det bara. Så liksom, ja, om de här World Economic Forum får igenom sitt, så finns det alltid sälar vi kan jaga och äta ju.
Ja, precis. Det hade ju varit någonting. Men vad sa du, siffran 3000 någonting? Var det bara gråsäler?
Ja.
För förra året, 2003, så fick de jaga 1500 gråsälar. Så de har ju höjt det och mer än dubblat det till i år i så fall.
Ja, men det var det hon snackade om, hon Carol, att 1900 djur ungefär, där går gränsen lite för att det ska vara en hållbar jakt liksom. Att man att de ska liksom skaffa fler ungar än man skjuter av då, helt enkelt. Med minimal miljöpåverkan inräknad då. Men jag tycker fortfarande det låter jävligt konstigt. Alltså 55 000 individer och man kan inte jaga 3 000 sälar om året. För då minskar stammen.
Nej, jag vet inte om man ställer det i relation till annan jakt.
Det måste ju finnas någon hund begraven här, typ som att liksom det är mycket säl då, som kanske svälter ihjäl på grund av att det finns för lite fisk och jaga då, som man påpekade kanske eller så.
Ja, precis. Och det är de väl lite inne på här också, tror jag. Så här, att förvalta sälstammen med licensjakt är svårt. Snarare är det så att överuttaget av fisk är problemet, säger en naturvårdsexpert på WWF då. Så det verkar inte vara jakten i sig som är problemet, utan det är att det finns ingen fisk helt enkelt till dem. Så ja. Men nej, som sagt, jag var mest nyfiken på varför man skjuter säl, men det verkar vara fiskarna som vill skjuta dem.
Jag läste här nu, SVT skriver nu detta out of context nu liksom, men det köttet från sälen anses vara så giftigt att det inte ska ätas.
Nej, precis. Ja. Och det är ju frågan om det är en gammal rest av 70-80-talet när de var nere på 4000 individer för att det var så mycket miljögifter då. Det var väl det här DDT och kvicksilver och lite allt möjligt då. Nu har man väl fått bort en del av det, men jag vet inte, man säger ju också att fisk ska man ju inte äta för mycket, sägs det ju, det har vi pratat om förut här. Och det är klart, sälen äter bara fisk, så att det kanske koncentreras där.
Ja, jag läser på jägarförbundet.se. Då har det rubriken laga säl, sällsynt gott. Har du smakat på säl? Det är en alldeles egen smak. En del tycker det smakar fisk. Kanske det eftersom sälen lever på fisk. Prova själv och se vad du tycker. Och skriver man att nu när sälen ökar i antal är det dags att börja lära sig att tillaga säl igen. För jag ända tillbaka till stenåldern lagade så åts det sälkött längs våra kuster. Traditionen med att tillaga säl finns knappast kvar idag. När säljakten upphörde föll kunskapen i glömska helt enkelt. Men nu ökar stammen framförallt på knubbsäl längs våra kuster. Så att, man har ju historiskt sett käkat mycket säl i Svedala och vad heter det? Det kanske är på tillbakagång nu då?
Ja, nej, precis. Men det här med tillväxten också var väl så där. De blir upp till 40 år gamla och föder ett barn per år på en hona.
Ja, okej. För det är ju bara lite snabb matematik. 55, 1, 2, 3, delat, ja, men, på två. Då föder de ju 27 500 barn på år och sen tar vi bort typ, vi kan ta bort 10 000 självdöda sälungar. Här så har vi fortfarande 17 500 sälungar kvar.
Ja, om du då tar bort 3 000 vuxna individer så borde ju inte tillväxten vara ett problem.
Nej, men det är inte det.
Det finns, jag tror det som du sa förut, det finns en säl begraven här.
Ja, men det är väl extremt laddat kanske i och med att de nästan har varit utrotade en gång i tiden då. Som man säger, på 70-talet fanns 5 000 sälar liksom. Och nu så ska man skjuta 3 000 sälar. Det sätter väl det lite i perspektiv till hur lite 5 000 gråsälar är. Och då är det väl klart att det sitter i liksom. Att det har ju varit där snacket och tugget hela tiden att sälarna håller på att försvinna och så. Och att det är synd och synd om de här små sälarna. Och då klart blir det ett motstånd mot
det. Ja, det är väl så, tänker jag. Det är väl, ja, spännande.
Kommer de att bli utrotningshotade nu då? Det är frågan.
Nej, men alltså säljakten är väl reglerad liksom. Så att det finns ju folk som jobbar med sånt här hela dagen och bara forskar om sälar och så. Så skulle det vara så att man märker att nu börjar ju stammen krympa igen här vid, så kommer man nog stoppa jakten. Ett så omgående, det är jag övertygad om.
Ja, men jag börjar förstå fiskarna, varför fiskarna inte vill ha dem nu när jag läste ännu mer fakta om dem här faktiskt. En vuxen sån säl äter 4 kilo fisk om dagen.
Ja, men varför
55 000, det är alltså 220 000 kilo fisk per dag äter de upp totalt.
Jag vet inte om jag slår fel på miniräknaren här nu, men det blir ju 80 300 000 kilo fisk på ett år.
Ja, det kan det säkert bli. Ja, stämmer nog.
För och, en säl, ja.
Nej, för alla. Alla gråsälarna då, ska jag säga. Det är ju en sälart, vi har ju fler sälarter.
Aha.
Så att de är ju inte ensamma i det havet heller. Men,
jo, men samtidigt säger jag så här. Jo, men människor äter ju extrema mängder mat varje dag. Vi äter ju betydligt mycket mer än vad vi bör göra. Varför ska vi börja skjuta folk som äter för mycket då?
Nej.
Varför ska man skjuta sälar för att de äter för mycket?
Jag bara sa att jag förstår varför fiskarna vill det. För de lever på fisk.
Ja,
så att men ur alltså, deras synvinkel så är det ju logiskt.
Jo, och jag fattar det. Men då är jag så här, det kan man ju inte ha som avgörande. Då borde vi ju i så fall skjuta alla överviktiga människor, för de har ju ätit för mycket.
Men nu kommer vi in på det här liksom, att det finns ju de här människorna som tycker att naturen ska styra och ställa allt och att vi människor ska stå tillbaka för det. Sen finns det de som tycker att vi ska jävla diktera villkoren för naturen till 100% och ta det vi vill ha. Men man måste ju hitta någon gyllene medelväg där liksom, att naturen ska vara bra och människor ska även också kunna finnas det. Och det är väl lite, det är egentligen den åsikten vi står för. Både i den här podden och som Nordiska motståndsrörelsen liksom. Om man säger att man får inte vara för extrem åt något håll. Men sen är det ju alltid olika intressen, olika syn på saker och sådär ju.
Ja, och allt vi säger i den här podden är ju heller inte motståndsrörelsens officiella ståndpunkt i grejer. Det är ju bara våra privata åsikter och vi är medlemmar allihopa.
Ja, absolut. Absolut är det så.
Det ska man ju veta också. Det räknar du på nu.
Men en gyllene medelväg, man får väl utreda liksom vad den här jakten, vad den har för inverkan på gråsälen, och märker man att gråsälen har börjat försvinna igen så får man ju avbryta den jakten i så fall ju. Det är fiskarnas stora förtret kanske, men så är det ju.
Ja, men det känns som att det skulle finnas som, på sig.
Ja, man får väl se det på ungefär samma sätt om man tänker fiskarnas perspektiv, så får man väl se det på samma sätt som att det är någon som håller på med gruvdrift liksom. Men den här gruvdriften visar sig vara extremt jävla skadlig för naturen. Ja, det är ju deras jobb och deras levebröd, men då kanske de får avbryta det och skaffa sig ett annat jobb liksom. Och även fast det känns hårt då för fiskarna, så kanske det är så att liksom, måste vi utrota alla gråsälar bara för att ni ska kunna ha någon fisk att fiska, så kanske liksom man inte ska hålla på med det då. Då kanske Östersjön
är så. Jo, sen tänker jag så här, om man måste fiska så mycket fisk, då äter ju också människor för mycket fisk.
Vi äter ju alldeles för lite egentligen. Det är det som är problemet.
Men var det inte det vi tog upp detta fan i förra programmet ju? Var det inte typ så här 90%?
Slänger mycket mat.
Nej, men var det inte typ 90% av all fisk som fiskades i Östersjön som gick som djurfoder typ till laxodlingar och sånt?
Jo.
Det är det säkert. Jag räknade snabbt på i alla fall att 10 miljoner människor i Sverige äter mindre fisk per år än vad de här sälarna gör, så att de är 55 000 stycken.
Mm.
Så det känns ju inte som att det känns som att man fiskar fisk till någonting annat i så fall som är problemet. Snarare än att det är människomat.
Men det blir också så här, de äter ju också bara fisk. Vi äter ju allt möjligt annat. De lever ju på bara fisk. Och de är ju ganska stora, så det är inte konstigt att de äter så mycket fisk per säl. Det är liksom inte onaturligt, men jag förstår ju också problemet.
Ja.
Men alltså jag ser ju hellre att en säl käkar fisk i våra svenska Östersjön, att den jävla fisken trillar ner en norsk laxodling liksom. Alla gånger.
Jo, definitivt. Så är det ju.
Så nu blir jag apatisk. Nu blev jag sälaktivist. Här helt plötsligt.
Ska vi ut och sälaktivista ihop då? Jag tycker sälar är söta. De ser ut som min hund fast utan öron.
Gå och klubba ner några fiskar.
Ja, fan vad schysst.
Det kan vi ju göra någon gång faktiskt.
Det måste vi nästan göra som någon vildmarksgrej.
Det kommer film sen på motståndsrörelse.se på det.
Ja.
Ja, alltså.
Som vildmarksaktivitet. Idag ska vi klubba fisk och göra bält.
Fiskarna. Det är svårt att säga fiskarna utan att, menar du de som fiskar fisk eller menar du själva fiskarna?
De som fiskar fisk.
Ja. Fiskemänniskorna.
Ja, fiskegubbarna.
Vi har flera ord här som betyder samma sak. Ja. Det är ett problem.
Det hade varit kul att klubba fiskar. Alltså actual fisk också. Det hade varit en sport.
Det är krångligt.
Det hade varit en sport. Fatta när du väl kommer ner i vattnet. När du slår. Mm. De måste ju vara ovanför vattnet. Får ju typ sån fisk som hoppar. När de hoppar får man slå dem i luften.
Man kan ju jaga dem med sådär spjut. Typ. Har du gjort det här, Robert?
Jagat med spjut? Nej.
Ja, fiskat fisk med spjut då?
Nej. Jag känner en kille som jagade gädda med luftgevär.
Ja, det låter effektivt.
Ja. Jo, men han gjorde så när gäddorna, ja, men typ när gäddorna kom in och skulle leka så här, så var ju väldigt nära, om det var då liksom vid bryggan där, det var när han brukade bada liksom, så här. Så han hade alltid med sig luft i vattnet, så sa han att då såg man gäddorna liksom simmade runt där på grunt vatten och så bara gav man dem en jävel. Då var det bara gå och plocka upp dem.
Ja. Jag hade ju sånt 6,5 mm luftgevär när jag var ung. Vi fick ju skjuta de jävla mobbjävlarna med det. Det var okej. För de störde ju sig alla på bara, så att det gjorde inget om man sköt dem.
De äter man inte.
Nej, de äter man inte heller, men de får ju sånt jävla liv och bajsar överallt.
Jag vet, vi har sådana som bygger bo på taket och på jobbet och skaffar ungar. Och sen sitter de på de här stora takfönstren. Så det enda man ser är två fötter och sen hör man bara hela dagarna. Det kvittar när man har hörlurar och jättehög musik eller inte, så hör man det där igenom.
Ja.
Vi har faktiskt pratat om att skjuta av dem.
Idag hade man väl tyckt att det var lite hemskt kanske, vi satt och sköt på dem där för att det var skoj typ när man var ung. Men, ja, det kan ha stupat en och annan sån faktiskt.
Mm. Jag tänkte så här, har ni sett säljakt någon gång, hur det går till?
Du menar när de klubbar säl alltså?
Nej, inte när man, nej. Utan menar man skjuter säl då?
Ja, nej.
Det är ju klart, du kan ju jaga säl från båt ju. Kan du naturligtvis göra. Men jag har sett något som är jävligt intressant när de jagar säl på is. Om man säger. Nu vet jag inte om det var just de här sälarna de jagade. Men i alla fall så har de ju typ som en kanot. Eller vad man säger. Typ som med vad heter det, ett vindskydd fram som är vitt då. För det gäller ju verkligen att maskera sig där ute på isen. För sälarna då. För de tydligen ser ju jävligt bra. Så sitter de med den här jävla typ kanoterna som snurrar fram där på isen. Och sen när sälen tittar upp liksom, de har ju några jävla hål där vid som de kikar upp genom. Det gäller att skjuta sälen, men du kan ju inte göra som när du skjuter annat vilt. Så här skjuter jätta lungskott och så här, för liksom, då hinner de ju dyka ner i vattnet igen. Utan du får skjuta dem i huvudet så de dör direkt liksom. Annars försvinner de ju bara. Så det är nog fan ingen lätt jakt.
Men då hittar du inte dem.
Jo, det är klart de dör. Men jag tänkte alltså allt vilt man skjuter vill man väl liksom ta tillvara på ju. Man vill inte bara sula ner det här alltså. Igen.
Jag tror att det där är lite grann också en sån där etisk grej kanske, att du ska väl kunna liksom se att den är död också. Så du inte bara skjuter den lite och så får den simma runt där i ett par veckor och dö sen.
Men syftet var väl att döda den?
Ja, men den kanske inte ska
om
lida.
Den dör nu eller sen.
Det finns ju så här etiska regler för jägare trots allt. Att man, ett djur ska ju inte lida i onödan och sådär. Det är därför du inte, förmodligen inte får jaga rådjur med spjut.
Här blev jag alldeles för autistisk, kände jag. Jag ser inte problemet. Medan jag innan tyckte att...
Alltså vi jaktar om du till exempel ska ha skjutit ett rådjur. Och det här rådjuret springer iväg då. Och du ska göra ett eftersök på rådjuret. Då sätts ju sådana här vanliga liksom, jaktregler och spel. Alltså du får inte jaga på motorfordon exempelvis. Du får inte använda ficklampa när du jagar rådjur och sådär. Du får inte jaga den mörkt heller för den delen. Du kanske inte får skjuta det med... Nej, man får, alltså det är oetiskt att jaga med belysning. Och det får vi bara jaga under vissa timmar på dygnet när det är ljus och så.
Stressa djur.
Men alltså när det är ett eftersök och du ska leta reda på skadat vilt, så sätts ju de flesta sådana reglerna ur spel liksom. För då ska du bara ta död på det så fort som möjligt och minska lidandet ju. Så att mycket...
Det får du, det får, du kan får
stressa
du också...
djuren.
Ja, jo, men det är bara en del av förklaringen tror jag. Men du kanske inte springer runt med belysning ute i skogen med din bil och jagar dem där de bor.
Jag kanske kör på dem med min bil. Men det räknas inte det som att jag har jagat dem med min bil.
Du får ju även avliva ett djur som är vilt skadat, alltså viltolycka och sånt. Så får du också avliva ett djur. Men du får inte jaga rådjur med morakniv liksom. Men du får ju avliva ett rådjur med morakniv om det är skadat. Alltså, mm. Om det är bättre för djuret så är det ju så.
Eller fällkors.
Ja, om det är det du har så. Jag tror inte man får jaga med fällkors heller. Du har ju koll på reglerna, Robert.
Det hade varit schysst, bara alla ska ut och jaga, kommer varsin däck igen, bara, där är det vi har att tillgå.
Ja, nej, men det finns ju massa regler liksom sådär. Och då tror jag att det här ingår i reglerna, det som vi pratade om från början, det är att du ska inte skjuta ett djur som du inte vet om det är skadat eller avlidet efteråt, så att säga.
Men om man bara, alltså jag kan ju köpa att man vill skjuta det tills det dör. Om man typ skjuter älg eller rådjur eller vildsvin eller sådär. För då ska man ju ta hem köttet och äta det. Men om man bara skjuter av sälar för att de ska sluta äta så jävla mycket fisk. Och är i vägen och förstör saker. Då är väl hela huvudsyftet är ju att döda dem för att döda dem. Inte för att äta dem. Då borde
du
väl inte
göra det. Är typ som, det är ju typ som alltså du äter ju inte... Du äter ju inte en grävling liksom. Du äter ju inte en räv. Men om du ska skjuta en grävling eller en räv, så ska du göra ett eftersök på den och ta reda på den. Så du vet att den är död och minskar lidande för den så fort som möjligt. Du kan inte typ bara skjuta på räv och säga, oj då, tog lite dåligt. Ah fan grabbar, nu åker vi hem, dricker bränne.
Vi tar nästa.
Ja, det är ju det som är jaktetiken. Och det är ju jävligt viktigt att man håller jaktetiken. Och det har ju även med synen på jakt och jägare att göra. Liksom, är det många som missköter sig med sådana saker, så blir synen på jakt och jägare mycket sämre. Bland människor då som liksom...
Jag kan inte bli jägare.
Är du inte bli jägare?
Det jag tror inte det. Det låter så.
För att du inte vill leta efter allting du har skjutit på. Det var bra.
Ja.
Ja, finns det massa regler också? Då vill jag inte vara med.
Ja, men typ...
Ja, så är det ju. Så är det ju med jakt. Ja.
Du får kriga istället. Du har inget eftersök.
Det är sant. Ja. Jag tänkte att jag ska föda barn och laga mat. Eller vad var det? Jag ska stå i köket och föda barn. Mm. Eller vad var det?
Ja, det var ju något sant.
Ja, det är nya tiden nu. Du ska ut och kriga. Det är bara att kolla på Försvarsmakten, deras reklam. Liksom. Det är ju bara fruntimme i Försvarsmakten idag.
Ja, och det är anledningen till att det här landet kommer gå till helvete om vi hamnar i krig.
Titta, en kvinna med självinsikt. Vad hittar du henne, Jari?
Fråga inte.
I Nordfront-chatten.
Ja, så är det i livet.
Jaha, nej, men nu har vi väl avhandlat de här gråsälarna i Östersjön, och så får vi låta dem vara, så kanske vi får återkomma till dem sen ifall de minskar i antal då.
Nu får vi se om de ändrar antalet de får skjuta av då, om de börjar bli hotade. Då får du ta upp det igen, Robert.
Ja, jag ska vara gråsälarnas beskyddare nu.
Det är bra. Men då tänker jag att vi tar och avslutar här faktiskt. Nu har vi pratat massor jättelänge. Så jag får tacka mina medarbetare. Tack Harry och tack Robert.
Ja, tack själv.
Och tack ja.
Och så får vi tacka alla lyssnare som har lyssnat. Och så glömde jag ju inledningsvis säga vilket avsnitt vi är på och när vi spelar in och sådär. Så jag ska försöka sätta avslutningen igen. Men om man har tips på nyheter. Jag kommer inte ihåg det här. Det är Davids grej. Vi har en telegramkanal, nr-småland, eller nr-småland i ett ord. Jag vet inte, det beror på hur man söker. Där kan man höra av sig till oss och få svar direkt. Där kan man skicka låtönskningar och nyheter och diskutera med andra. Diskutera avsnitten som kommer ut sådär. Kommer även läggas ut en länk till avsnitten när de kommer ut där. Så det är där det händer. Om man vill. Så har det gött.